Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Varför gör jag det jag gör? Det är liksom, det är en central fråga att börja med. Varför gör jag det här egentligen? Är det pliktskyldigt eller för att jag inte riktigt förstår varför? Eller jag har inte tänkt igenom det. Att jag liksom har en slags en bra kompass till att börja med. Tränar jag på någon annans premisser? Hur kan jag sätta upp min träning på ett sätt i vardagen så att jag känner att jag mer äger det här? Om inte jag gör det redan. Alltså anledningen till att jag tror jag har fått hållbarhet i min träning efter jag slutat spela fotboll är för att jag känner just att jag äger det här helt och hållet. Jag gör det på mina premisser.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Motivation är ju något som många av oss som tränar önskar att vi hade mer av. Att ge upp, kasta in handduken och sen känna sig misslyckad är det nog många som kan relatera till. Om inte i träningen så kanske i andra delar av livet. Men hur ska man då bära sig åt för att hitta den där magiska motivationen som får oss att vilja fortsätta och fortsätta med något livet ut? Det är ett otroligt kärt ämne för många motivationsföreläsare där ute. Men frågan är, hur pass tillförlitliga är de egentligen? Har de stöd av forskningen? Svaret är, nja, inte alltid. Och därför är det lätt att känna sig förvirrad. Vem och vad ska man egentligen tro på? Handlar det om riktig vetenskap? Eller kanske pseudovetenskap? 2020 kom boken Motivationsrevolutionen, skriven av en något otippad duo bestående av motivationsföreläsaren Olof Rölander och Magnus Lindvall, professor i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi, som själv också bedriver forskning i ämnet. I boken lyfter de bland annat en av de bäst bevarade hemligheterna inom psykologin, som är själva nyckeln till hållbar motivation hos dig själv och andra. Varför har man inte hört mer om det här tidigare? Och hur kan vi göra rent konkret för att tillämpa denna framgångsnyckel i vår vardag? Det och en massa annat tänkte jag ta reda på nu, för på plats här i studion är nämligen Magnus Lindvall himself. Varmt, varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Det var ett ganska långt intro, men du är vaken fortfarande.
Det var ett fantastiskt intro. Jag är väldigt bekväm att bara sitta och lyssna på fantastiska intron.
Ja, men vad härligt. Jag har ju lyssnat på dig lite grann, även om det mest är Olof som pratar i ljudboksversionen av er bok. Så har ju du lite passusar där också.
Jag sticker in med lite, ja, med mina egna citat. Det var svårt för Olof att härma min märkliga dialekt av halländska. Min sambo säger att jag har talfel, så att jag har någon blandning mellan halländska, småländska och allt möjligt. Så det var svårt för Olof att härma mig i mina egna tankar. Så att jag fick köra de snuttarna och så körde han resten. Han är ju ett fullblodsproffs på mycket, men att spela in ljudböcker är han ju bra på.
Ja. Ja, det var verkligen en otippad duo, slog det mig. För att jag har ju hört dig i andra poddar och du har ju gått ganska hårt åt ganska många motivationsföreläsare som finns ute i landet. Och även inte bara i Sverige utan utomlands också.
Ja, jo, men det är väl något som jag har varit ganska aktiv i debatten. Att liksom, ja, men, vad ska man säga, lägga fram argument för att vi kanske inte ska tro på allting som sägs och enkla sanningar och pseudovetenskap på det här. Så att definitivt, så det var nog en och annan som höjde på ögonbrynen när de såg att jag och Olof skulle skriva en bok tillsammans. Men det har liksom, det har sin anledning, eller sin anledning varför jag gjorde det.
Mm. Och ni går ju tillbaka lite grann också, alltså ni känner väl varandra sen tidigare, det är ju inte bara så att han kontaktade dig out of nowhere liksom.
Nej, vi hängde tillsammans, eller i samma kretsar, vi ska inte säga att vi var bros sådär nära varandra, men vi hängde i samma kretsar på den tiden begav sig i Falkenberg på gymnasiet. Olof gick i Pingisgymnasiet och jag bodde i Falkenberg då. Så att vi kände varandra lite grann så löst på den tiden, och sen gick vi väldigt skilda vägar. Olof gick ut och Blev någon slags en av Sveriges kändaste motivationstalare och jag valde forskningen. Och sen så träffades vi igen, han kontaktade mig x antal år senare och sen märkte vi nog ganska snabbt att vi hade ett väldigt starkt gemensamt intresse och var väldigt nyfikna på det här. Och sen var det Olof då som släppte idén, han tyckte att vi skulle skriva en bok om det här för att det här var en väldigt så den bäst bevarade hemligheten. Han kände inte till det här överhuvudtaget.
Förlåt, jag fick swish precis. Jag hade glömt att sätta den på ljudlöst.
Förlåt, grattis ska man säga.
Exakt, cash in. Vi behöver den här podden. Men du, det som slog mig då när jag dels läste boken, eller lyssnade på boken och har lyssnat på dig i andra poddar, det är ju det här med hur ska man som vanlig människa då veta när man kanske anlitar en motivationsföreläsare till sin arbetsplats. Det finns ju ingen kvalitetssäkring. Hur ska jag veta vem man ska anlita? Eller bara dig man kan ringa?
Ja, precis. Ring en vän, dra i tofsen. Nej, men det är ju jättesvårt. Och det är väl någonting jag har lärt mig de här 10-15 åren när jag har funderat på det och varit med i debatten. Att det är så svårt om man inte är väldigt, väldigt väl påläst. För att det är så skickligt förpackat, de här sakerna. Och det trycker på våra liksom grundläggande behov. Det är ju ungefär som att stå emot snabbmat. Det är jättesvårt att stoppa in ett chips i munnen och inte äta mer. Det här är ju liksom psykologins motsvarighet till snabbmat och chips. Det är så svårt att stå emot de här enkla sanningarna med färglära och NLP och allt det här. Så att det är inte så lätt. Men alltså, några saker, det finns ju några varningstecken som man kan fundera på. Verkar det för bra för att vara sant så är det oftast inte sant. Är det en kombination av att det är liksom så här helt nya, unika saker eller väldigt, väldigt urgamla saker så stämmer det oftast inte. Personer som säljer det verkar inte ha någon direkt relevant utbildning och säger då extrema saker. Den kombon bör göra att man blir lite försiktig och då kan man ju se till att liksom kontakta en oberoende vän, det lät ju inte sant. Vem är beroende vän? Men en person i sin närhet som kanske har lite bättre koll och som ber den personen göra liksom en googling på det eller försöka söka upp information på kritik. För det finns oftast spår när det är liksom uppenbart att det är felaktigt eller att man har tagit ut slutsatserna för mycket. Men det här är, ska man komma ihåg, svårt och det är ett jätteproblem i Sverige liksom att offentliga medel går till pseudovetenskap som inte kanske är farligt i sig men som distraherar och tar den begränsade resurserna som vi har som vi skulle kunna lagt på någonting annat. På någonting som definitivt, med största sannolikhet i alla fall, inte har någon effekt. Så det här är ju ett jättestort samhällsproblem. Det är liksom inte bara en enskild forskare som är lite butter efter 10-15 år i debatten utan det här är ju ett jättestort samhällsproblem. För att när det är alltså finansierande skattemedel som går till det här.
Mm. Men då tänker jag så här, att som åskådare så vill man ju också bli underhållen. Det känns som en viktig del. Alltså, när jag har lyssnat på de här olika motivationsföreläsarna i landet, jag tror jag har lyssnat på, ja, inte alla då kanske, men många av dem, så är ju underhållningsdelen en ganska stor bit av hela föreläsningen. Mm. Och lyssnar man kanske på en föreläsning av någon forskare så är det inte lika underhållande utan det är mer då fakta som presenteras.
Det var väldigt styrt inlindat. Du såg jag hela skrotet så att inte vi underhållande. Nej men jag håller med. Jag håller med skämt åsido, för vi är inte lika. För det första så har vi inte den träningen och är inte så skickliga på att underhålla och det är inte vårt jobb heller och vi har ingen träning på det. Vi är ganska dåliga på det. Och för det andra så har vi inte ett lika underhållande budskap att sälja. Det ska man också komma ihåg. Det budskapet som säljs av många motivationsföreläsare, man har ju tagit genvägar och förpackat det på ett sätt. Det är ju lite tv-shop som blir väldigt mycket enklare att sälja. Men vill inte höra liksom enkla sanningar så att du blir en lyckligare och bättre människa. Liksom, det vill ju alla höra. Så att man har väldigt mycket mer tacksamt budskap att sälja och är mycket skickligare. De är fullblodsproffs när de står och pratar. Alltså jag har ju varit med en del i debatten och media, fått lite träning på det. Men jag menar, jag är fortfarande en full amatör jämfört med något sätt med Olof eller någon av de andra skarpa retorikerna. Mm. De kan snacka snyggt. Och det är viktigt att snacka snyggt, men däremot så är det ett problem att det blir oftast bara snacka snyggt. Det blir inte speciellt bra innehåll och det är väl det som är det viktiga, kombinera forskningen med innehållet men presentera det på ett sätt så att det blir tillgängligt och intressant. Och det är svårt och där har vi tyvärr för få exempel på det. Och därför är det ju som intressant när jag tyckte när jag träffade Olof och liksom handlade fram idén att se om vi kan kombinera våra färdigheter då liksom och hitta den där torra forskningen. Jag å ena sidan då, och Olof sätt att se det från liksom mer tillgänglighetens sida och lägga fram hans exempel. Och jag vet inte, det får ju andra bedöma hur resultatet blev, men vi hade väldigt kul och det var jättespännande den resan i alla fall som vi gjorde.
Men har du lyssnat någonting på Olof innan ni möttes och den här boken kom till? Hade han felaktigheter i sina föreläsningar då?
Ja, jag har inte hört honom. Jag har läst vissa av hans böcker. böcker, och jag hade väl med mina föreläsningar för studenter han som exempel. Det blir alltid som han tänkt sig, och inte hans böcker som jag skojat mycket med han. Nu känner ju han och jag vänner väldigt väl, så vi kan skoja om det. Att det är en förbaskat bra titel, men också en ganska dålig titel, för det blir ju inte alltid som han tänkt sig. Så jag förstår hans poäng. Så att jag har väl liksom lagt upp han som exempel på sånt som kanske är lite mer tveksamt, definitivt innan. Jag har inte hört honom föreläsa så mycket innan jag träffade honom. Nu har jag hört honom en hel del. Liksom sådär. Och det var väl, ska jag bara avsluta den här delen, det viktigaste för mig när han närmar sig mig liksom och sa, men du, det här med motivationen, den här teorin som du och jag nu ska prata om, liksom STT och sådär, det här verkar ju jättespännande, ska vi inte skriva en bok? Och det viktigaste var ju då liksom att okej, vi har vetenskap i botten för mig. Det är liksom det innehållet i botten. Sen kan vi gärna skriva snyggt och snacka snyggt också om det, och det ska vi göra. Men det viktigaste är att vi kan lita på liksom det som finns i botten. Och det var det som var det centrala just för STT. Där tycker jag vi har gjort ett ganska okej jobb. Vi har ju låtit kollegor till mig och andra som är kritiska vänner så att säga fackgranskarna och titta på det, så att inte vi har tagit ur svängen och blivit fartblinda. Och den liksom, jag tycker inte vi har gjort, utan vi förhåller oss förenklande. För vi måste förenkla saker och ting för att det ska bli tillgängligt. Men man ska ju inte förenkla längre än det är nödvändigt, så att man liksom gör våld på själva teorin. Jag tycker vi har hållit oss på rätt sida där.
Mm. En personlig önskning för mig, det är väl att man kanske kan införa någon form av kvalitetssäkring på motivationsföreläsare, att någon representant från forskningen får lyssna på föreläsningarna och sätta en bock i rutan. Så kan man ju ha det som en USP när man marknadsför sig.
Ja, men det är inte så dum idé. Sen frågan hur det sånt system skulle lanseras. Jag har ju själv lekt med tanken och presenterat det för ett antal personer. Hur skulle man kunna lansera ett sånt system, ett kvalitetssäkringssystem för liksom personer som köper in de här tjänsterna? För det är ju de som sitter på, liksom, det är de som är gatekeepers som beställer HR-personer. Och det är svårt, de kan ju vara högutbildade och vara jättekompetenta och duktiga, men det är så svårt att se igenom och stå emot det. För problemet är att det presenteras ju som att det är forskning i botten. Till och med DISK och FIRE-lärare säger ju att det är forskning, vilket är rena rama dumheter. Men hur ser du igenom det? Det är jättesvårt. Så där skulle man behöva något system, grön, gul, röd. Alltså om man tänker sig trafikljusvarning, liksom, vad vet vi om det här? Den här teorin, nu kommer den här nya maratonpodds-motivationsteorin. Vad sjutton är det här för någonting? Okej. Det verkar som att det där är men grönt ljus. Det har bra stöd i forskningen, det vet vi någonting om. Gult ljus, tveksamt säger forskningen. Ligger någonting i det, vissa delar verkar okej, andra delar vet vi inte så mycket om. Rött ljus, stay away. Det är bara myter och dumheter. Liksom. Någon slags sån enkel varning och sånt system hade ju, tror jag, varit jätteanvändbart för Sveriges kommuner och landsting, regioner, företag och organisationer hade kunnat använda sig av. Frågan är hur man bygger upp ett sånt system och underhåller det på ett objektivt sätt. Så att det liksom inte är så att någon, du känner mig då efter att jag varit med i podden, du lanserar en ny teori, så är det jag som ska granska dig.
Ja,
jag
är forskare, jävligt.
Men jag är jäv och du har betalat mig och liksom jag får komma hit och jag får dricka kaffe med dig och då är jag lite jäv. Hur får man liksom ett system så att forskarna eller de som ska granska det här är objektiva och att det håller i över tid? För du kommer ju behöva ett gäng förutom den stackars Lindvall, annars blir han ju nerröst med grejer han ska. Jag får ju bara jobba med det i så fall. Mm. Så hur får man liksom ett system som funkar? Är det någon som har en lösning på det? Utav dina lyssnare eller om du själv har det, så är jag ju absolut tycker det skulle vara jätteintressant att vara med på en sån resa och diskutera om man skulle kunna lägga upp ett sånt system.
Ja, då får de ju höra av sig. För att som sagt, jag tror ändå att om jag ska avsluta det här just om motivationsföreläsare, så hörde jag ju någonstans, det var till och med förankrat i forskning, att man lär sig lättare om det man hör framkallar någon form av känsla i dig. Eller har jag fått dem bakfoten? Och det är väl det de är bra på?
Ja, men de är väldigt, väldigt skickliga på det. Och det är ju en viktig del med alla sinnen, att man ska lyssna, man ska komma ihåg och det ska underhållande. Och entertainment är ju viktigt. Problemet är att det blir som infotainment som man kör på. Mm. Det blir liksom, det låter som att det är bara underhållning, men så tar man det på allvar. Och det är där som liksom problemet egentligen ligger, tror jag. Det stora delen, att man kan liksom inte, att man blandar ihop de här två sakerna, vad som är underhållningen och vad som är faktiskt fakta, det man kan lita på långsiktigt.
Ja, men vi fortsätter debatten om motivationsföreläsare då. Den kommer ju fortsätta, och är det någon som har en idé om hur man kan kvalitetssäkra föreläsare, då får de väl skicka ett DM helt enkelt.
Jag kan bara säga en sista sak till det här. Det största problemet, tror jag, med just den delen för att stänga boken är, förr så hade vi större problem med personer som inte hade någon som inte sa att det de sålde var forskning. djupa. Det här är min självupplevda upplevelse. Och det var inte så lätt att se igenom. Alltså självkänslaböckerna och det här som kom för länge sedan. Mm. Sen så nästa våg var ju det här med att man säger att det finns forskning med färgläran, NLP och mycket annat. Det, liksom, det finns en ologi i botten. Och då är det ju ännu svårare att se igenom. Den sista nu, den nya trenden som jag har sett, det är att till och med läkare, hjärnforskare eller liksom på något sätt professionella som det ser ut kidnappar en teori och ställer sig bakom den men missförstår den. Och då är det ju de är få än så länge. Men då är det ännu svårare att se igenom. Vi har något exempel och någon har helt har missförstått STT på tal om det du och jag ska prata om idag. Ah. Då man istället säger att det här är liksom sex psykologiska behov istället för de tre och gjort en omtolkning, ritat om kartan av den helt enkelt, men säger fortfarande att det är STT.
Kan vi bara säga vad STT betyder?
Self-determination theory, förlåt, som är just den här det. Teorin, den motivationsteorin som har 50 år på nacken, som vi baserar mycket utav boken på då. Men det är ju ett jätteproblem, för det rimmar ju väldigt dåligt med forskning. Det finns ju inget stöd för det alls. Då får man ju vara ärlig och säga att jag tycker inte den här teorin verkar så intressant, utan jag hittar på en egen variant av den, men det är min egna tolkning och jag är inte forskare i så fall, men det gör man inte i det här fallet. Och det är ju i princip omöjligt för någon utomstående att se igenom det här, eller hur? När man dessutom har referenser och allting, fast man har liksom ritat om kartan. Så det är min spaning, att det kommer bli svårare och svårare och svårare att se igenom det här, för att det är snyggare och snyggare och snyggare förpackat. Så det behövs, ditt råd eller din rekommendation att det här behövs, din spaning, kommer bli ännu viktigare framöver.
I boken här så framkommer det ju en väldigt bra sak, nämligen det här citatet. Livet är ett maratonlopp, inte ett 110 meters häcklopp. Och jag kände bara att som innehavare av Maratonpodden så var ju det här en utmärkt grej att ta avstamp i.
Tänkte att du skulle gilla det.
Då tänker jag så här då, min följdfråga blir då, människor som håller på med uthållighetssporter, är vi kanske bättre på att då hitta rätt form av motivation i livet?
Det är en intressant fråga. Kanske. Inte helt långsökt någorlunda. Jag själv har inte sprungit maraton, men jag först så sa jag att jag tränade, sen sa jag liksom att jag joggade, nu säger jag att jag lufsar, jag har blivit över 40 så det går långsammare och långsammare. Men
du är löpare fortfarande.
Det är på hur man definierar löpare.
Du har löparskor på dig?
Inte nu.
När du lufsar, vad har du på dig?
Jo, men det har jag. Men jag har ju sprungit liksom lopp, kanske Minasloppet en mil och Göteborgsvarvet också liksom när det begav sig. Jag gör väl liksom en mil under 50 fortfarande förhoppningsvis. Så ja. Men jag håller inte igång så ofta nu. Men det är någonting annat mot att du kör det långsiktiga. Det återigen, det kommer vi in på snart. Det är svårt att hitta de här hållbara drivkrafterna, tror jag. De får vara väldigt, väldigt starka, de kortsiktiga drivkrafterna, om man ska orka hålla på och nöta och lägga så mycket tid. Det finns ju en anledning till att jag ser ut och springer korta tid, förutom att jag blir äldre och äldre. Det är ju enda fördelen med att bli äldre. Det är ju det att om träning handlar om att fresta på kroppen så du får upp pulsen lite grann och sen ser det okej, sen lever du länge. Liksom. Så behöver man ju röra sig mindre och mindre och mindre för att få upp pulsen. Förr var jag tvungen att springa 7-8 kilometer bara tempo när jag var 22. Liksom. Nu räcker det att liksom, jag snör på mig skorna, gå ut för hallen och springa för grusslätten som är lite uppför, så har jag ju full puls. Det är jättebra, så kan jag gå in och sätta mig igen. Ja. Så att liksom, jag tror, skämt åsido, men jag tror nog att det ligger någonting i det, att du måste ha de här mer långsiktiga drivkrafterna för att orka liksom hålla på. Det är väl egentligen en fråga jag kan ställa till dig egentligen, på tal om drivkrafter. Det blir intressant i samtalet, vad som har drivit dig, vad som driver dig.
Ja, men jag hajar till lite grann där, för att jag har ju alltid tänkt i termer av yttre och inre motivation, att det är svart eller vitt. Mm. Och att inre motivation är viktigt och yttre motivation är inte bra. För det är samma sak som att springa för att gå ner i vikt eller straffa sig själv eller bli snygg för någon annan och sådär. Mm. Medan den inre motivationen, det är den fina motivationen så att säga. Mm. Och sen så sa ni i boken, skriver ni i boken att duschen efteråt, känslan efteråt, det är inte en inre motivation. Nej. Och då blir jag lite så här, jag har alltid sagt det här med att känslan efteråt är därför jag springer. Så jag kanske inte har rätt form av motivation då.
Ja, rätt, alltså, det är jättebra att du nämner det, för det är nog en vanlig förutfattad mening, eller myt. Vi kan ju ta det med en gång i STT. Mm. Vad som har gjort mig ganska så här, en anledning till att jag hakade på och ville skriva boken, det var ju det för att jag vet ju att det är många som pratar om inre yttre motivation. Det är ju folk som har skrivit böcker om det, det är forskare som pratar om det. Men nästan alltid så blir jag ju besviken och sätter kaffet i halsen för att jag ser liksom att de har missförstått teorin. De har varit inne och doppat tårna, om jag ska vara lite provocerande. STT, den är så komplex den här teorin, så det är lätt att missförstå den, den är så stor. Och det man har tagit med sig då därifrån, det är det här uppdelningen som du säger med den inre och yttre motivation, och det är en viktig del i STT, ja. Men problemet är att det är inte så enkelt som du säger, att det är liksom inre är den, god, på den goda sidan av kraften i Star Wars och ytter den dåliga som alltid dåligt. Ja, inre motivation är väl alltid bra på det sättet och hållbart. Men det finns sämre och bättre typer av yttermotivation, vilket är jätteviktigt. Jag läser fortfarande nu liksom, ja, men artiklar i dagstidningar som är seriösa när forskare, läkare och folk har uttalat sig som verkar som ska kunna det här och som fortfarande har missförstått den här uppdelningen. Att det
även
finns
fackmänniskor,
ja,
alltså.
Ja. Hade inte varit det, men det är så svårt. Man får hålla, vi har ju hållit på med det här, jag och mina kollegor, nu i mer än 10 år. När man börjar sätta sig in i det här, vad det egentligen innebär. Och de olika lagren, det är som en rysk docka. Du vet, så här, man öppnar lager på lager på lager. Och de, risken är väl att ganska många öppnar det första lagret på den här ryska dockan och så tror att man har sett vad det handlar om och tar med sig det ut. Men det är inte riktigt så enkelt. För att komma tillbaka till det, inre motivation är ju bra hållbarhetsmässigt. Om the action is the juice, som vi pratar om i boken. Att det är verkligen belöningen, att aktiviteten är belönande. Sen när du är ute och springer så är det belönande i sig. Du behöver inte locka med någonting annat. Inte ens en dusch efteråt.
Vänta, vi ska bara säga lite snabbt här. The action is the juice. Det är alltså då ett citat från actionfilmen Heat från 90-talet.
Eller? Ja. Precis.
Där de,
så
vi vet varför du drar det här citatet.
Ja, det kan ju dagens filmtips över säga hit. Nej, men det handlar ju om att de står, De Niro och hans gäng står på en parkeringsplats och vet att Al Pacino som polis är efter dem. Ska de göra sista stöten eller inte, så diskuterar de fram och tillbaka. Vissa av dem säger, jag behöver pengarna, jag ska flytta utomlands. Yttre motivation, Val Kilmer speltorsk, han behöver också pengarna. Och så kommer de till, jag tror han heter Tom Sizemore. I figured this is the best thing to do. This is the best thing to do. I got plans. I'm going away after. So for me, the reward is maybe worth the stretch. If I were you, I would be smart. I would cut loose of this. Well, you know, for me, the action is the juice. Let's go. Fuck them. Let's do it. Och hans tolkning är liksom, ja, men jag behöver inte pengar. För mig är liksom, jag vill bara hänga med grabbar, mitt gäng, och bara råna banker och ha det gött.
Kicken liksom.
Kicken och ha det kul. Märkligt, givetvis exempel med råna banker kan man tycka. Men hela poängen är ganska bra, att the action is the juice. När vi gör någonting liksom, det behöver inte leda till någonting annat. Vi behöver inte ha the loot, vi behöver inte ha bytet eller liksom belöningen efteråt, utan det är bara belöningen i sig. Och det är ju alltid väldigt, väldigt bra. Men det finns ju varianter av den yttre motivationen som också är mycket mer hållbar, som vi kan komma in på. Gör du någonting för, vad ska vi säga, bara för att du ska tillfredsställa någon annan. Du vill åt någon yttre belöning, du vill åt din snyggare kropp eller pengar, eller vill undvika bestraffning. Barn som tränar bara för att föräldrarna vet och tjatar, eller en person som börjar träna på grund av att partnern eller läkaren tjatar, som inte köper argumenten bakom själv. Då är det ju den mer kortsiktiga, kontrollerade, sämre typen av motivation. Och den andra typen av sämre eller kortsiktig yttermotivation, när du är din egen kontrollant. När du tränar på grund av att du vill döva ditt eget dåliga samvete, skam och skuld. Och det driver ju rätt mycket beteenden. Liksom när att vi går till jobbet på morgonen för att liksom, tar vi sovmorgonen så har vi fått så dåligt samvete om vi sover över. Så det är kraftfulla drivkrafter. Men de kommer inte att hålla i längden. Utan skillnaden med de här två är att du köper inte riktigt argumenten själv. Du gör det lite grann i beteendet, gå till jobbet eller träna med liksom långfingret i fickan, håller jag på att säga. Lite grann i tyst protest. Du köper inte det själv, och det funkar ett tag. Men det funkar inte hur länge som helst. Du har på dig munskyddet bara för att du blir rädd för att bli bestraffad. Men du köper inte argumenten egentligen. Då kommer du ta genvägar och fuska och lägga av. Och må sämre under tiden. Däremot om du tränar. Det är inte skönt, det är inte action, it's inte juice, som många av oss. Jag tillhör dem som delar min starkaste drivkraft, men jag köper argumenten bakom. Det är en del av min identitet, det är personligt relevant för mig, det är viktigt för mig. Även om inte jag njuter av det varje gång. Då är det en mer hållbar typ av yttermotivation. Och den är kanske en lite mer rimlig variant, realistisk variant för oss, många av oss, att landa i vardagen. För mycket är ju svårt att det ska vara inre motiverade. Träning kanske är det ibland, vissa dagar känner man att det här är fantastiskt. Liksom. Man har fått upp pulsen lite grann. Man känner att man kan springa hela dagen. Och liksom, man har någon schysst låt i lurarna. Och sen så bara, det här, idag är odödlig. Då är det ju verkligen inre motiverande. Men lite längre fram, framförallt om man inte är så vältränad som du är, antar jag. Ja, för tiden, för mig då, liksom, så kommer ju den här, det går ju över ganska snabbt, den här känslan. Och så börjar kroppen säga att du dör snart om du fortsätter med det här. Det är inte okej. Okay. Du börjar sända ut signal att det här börjar bli jobbigt. Du får stanna, annars så kommer jag stänga av dina system. Då är det inte så trevligt längre att träna. Då är det ju någonting annat som kickar in där. Så att det är ju mer en rimlig variant att landa när vi ska tänka hållbarhet. Att ja, i den mån du kan hitta inre motivation, gör allt du kan för att hitta det. Det ska vara så belönande det kan vara i sig. Men om inte det funkar, så har du din liksom alternativ bensintank för hållbarhet som är liksom reserven. Och det är liksom att du måste liksom köpa det själv. Tycker det är viktigt. Gör det till en del av dig. Jag hade en kollega, eller en före detta doktorand, Karin Wema Josefsson, som har varit ute ganska mycket i media, som är jätteduktig på det här. Och hennes avhandling handlade om motivation och träning. Och den hette ju Don't Have to Love It. Vilket jag tycker är en fantastisk titel som hon knäckte. Som handlar just om den här yttre typen av motivation som ändå blir hållbar. Det som kallas för internalisering, som är ett vackert ord inom SDT, som är helt centralt. Att vi tar in värdet av ett beteende och värderingen och gör det till vårt eget. Från början tränar vi för någon annans skull, vi köper inte riktigt det. Men efter ett tag när vi gjort det av någon anledning, så vi kan diskutera hur når man det då. Så börjar jag liksom göra det för att jag själv köper det. Jag börjar äga beteendet, slitsamt uttryck som man använder äga, men liksom det är mitt, jag gör det på mitt sätt. Jag är inte liksom en marionettdocka i det här, utan jag faktiskt själv bestämmer. Och det är jätteavgörande att man kan komma så långt. Då kan man verkligen landa i det här med den yttre typen av motivation. Så internalisering är, och det för knyta upp säkerna, det är någonting som nästan ingen av dem jag läser som pratar med media som har varit inne i SDT pratar om eller har märkt det här beteendet, vilket är helt centralt, internaliseringsbegreppet. Det missar man så lätt när man då delar upp det dikotom som du sa själv mellan inre och yttre motivation, så missar man det här med internaliseringen.
Det här är ju superintressant. Nu, medan du pratade här nyss, så kom jag att tänka på det här som också är med i boken. De här aporna, var det inte något, var det ett pussel? Det här var ett psykologiskt experiment alltså. De fick ingen belöning, men fortfarande så intresserade de sig för, om det nu var ett pussel eller vad, minns inte exakt vad det var. Men att, om man förstod inte varför, fortsatte de att intressera sig för det här trots att man inte fick någonting.
Ja.
Och det är lite samma sak som det här då, att man fortsätter att göra någonting bara för att man är nyfiken.
Eller? Ja, det var ju den rena inre motivationen. Det var ju så som man myntade det här med begreppet inre motivation, intrinsic motivation. Med han apforskaren Harry Harlow, som sen blev ökänd för sina grymma experiment på aporna. Men innan han blev grym så
gjorde han bra saker.
Att han liksom gav aporna ett mekaniskt pussel, det skulle handla om inlärning. Men så lät han dem testa på det ett par dagar innan. Och då märkte han helt plötsligt att de liksom, utan att det fanns några kända drivkrafter, de fick som inga biologiska drivkrafter, de fick inte mat eller fortplantningsmöjlighet eller någonting, och inte liksom elstöt eller morot heller. Piska och morot fanns inte med det heller. Så ändå blev de nyfikna, som du sa, började leka och utforska pusslet, och liksom då började de ju fundera på, då måste det finnas en tredje typ av drivkraft här, som liksom handlar om att inte behöva komma från utsidan, utan det är något som startar på insidan, att vi har en naturlig benägenhet i oss att vara nyfikna, vilja bemästra vår omgivning och testa på, vilket också små barn har.
Det är ju vårt DNA, ska man kunna säga.
Ja, men precis, och det var ju det som kan man säga, en av de två skaparna av SDT sen, Edward Deci, plockade upp den tråden början på 70-talet och liksom inte köpte den här idén som var då med den här som kallas för alltså betingningspsykologin och behaviorismen, att allting kommer från utsidan. Det handlar bara liksom att ge mig x antal friska barn, som Watson sa, så kan jag göra vad som helst av dem. Utan att våra drivkrafter kommer ganska mycket också från insidan, men de påverkas väldigt mycket och styrs av den yttre miljön.
Och det här då, som du beskrev, du, behaviorismen och piskan och moroten, eller moroten och piskan kanske, det kallade ni för motivation 2.0 i boken.
Ja, precis.
Så vi kanske ska slå fast om begreppen. Och motivation 1.0, det är alltså det mest grundläggande.
Det är de här biologiska drifterna som man kan säga att vi har ju olika, alltså motivationssystem kan man säga, de här biologiska drifterna, att vi behöver mat och sömn och vatten och liksom fortplantning och sexuella aspekter och sådär. Det är fortfarande idag något som är jättecentralt som påverkar vårt beteende. 2.0, piska morot. Återigen 3.0 i det här då, det som vi pratar om nu med självbestämmande, psykologiska behoven och det här liksom annorlunda perspektivet att se på motivationen. Vi har ju lånat den här uppdelningen 1.0, 2.0 och 3.0 av Daniel Pink, som är en amerikansk författare som skrev boken Drive, som kom för en 10 år sedan, som blev ganska stor i USA. Han var väl den första, skulle jag vilja säga, som försökte popularisera SDT i världen. Intervjuade de här två DC Ryan-forskarna bakom och gjorde sin egen hemmasnickare, om jag säger så diplomatiskt, tolkning av SDT, som jag tycker till viss del är jättesnygg. Sen har han tagit sig lite väl stora friheter när det gäller vissa av, han har lagt till något behov och han har liksom ritat om kartan lite grann. Men den är ju väldigt bra, så jag och Olof lånade ju hans liksom uppdelning 1.0, 2.0, 3.0, för vi tyckte att det var snyggt pedagogiskt liksom sätt att liksom visa att det finns olika system i motivation som vi kan prata om.
Men då undrar jag, du säger olika system, existerar de här systemen i oss människor samtidigt? Jag tänker lite grann på, ni som inte vet vad det är, ni kan googla Maslows behovspyramid. Det är väl också någon psykologi-grej där.
Det är väl en av de mest överskattade som man lärt läsa om. Det, alltså, den är ju snygg. Jag har en t-shirt med den och så längst ner basen så har jag wifi, någon som har ritat dit med röd text. Den är väldigt kul. Liksom, det är som det viktigaste basbehovet för oss idag.
Okej, så det, du sågade den lite grann då. Nej, för men... min fråga var ju då om, det, om man har 1.0 så att säga avklarad och säkrad eftersom vi lever i en modern i den civilisationen vi lever i, och sen då 2.0, den är för primitiv för våra behov, vi vill ha högre upp, då går vi till 3.0. Är det en felaktig tolkning?
Ja, lite. Alltså, bara kort med Maslow ska man säga att det är ju det som är problemet med Maslow, så att vi utgår från att du måste ha basen täckt för att gå till nästa nivå, men så har det visat sig, så enkelt är det inte. Det finns ju människor som självförverkligande som är högst upp då, som slår ut basbehoven för en hel del människor. Så att liksom, den funkar inte särskilt väl, den är lätt att vända upp och ner på också. Jag tror mer man ska se det som att de konkurrerar liksom inte med varandra, men det handlar mer om långsiktighet eller kortsiktighet. De biologiska drifterna finns ju alltid där. Liksom, om vi inte får mat och sånt, det vet vi själva, om vi inte får sova eller liksom inte får basbehoven, så klart att alltså då, de tar ju över liksom, för det handlar om överlevnad. Liksom. Så de är ju viktiga någonstans runt omkring allt det. Men oftast så är det ju inte ett stort problem för oss med basbehoven idag på det sättet. I alla fall så som vi lever i västvärlden och Sverige. Och 2.0 är ju det här, men det är ju kortsiktigt perspektiv. Så återigen ska man vara tydlig med det. Vill du uppnå maximalt, vill du springa 110 meter häcklopp med din adept, eller om du vill göra det, eller på din arbetsplats, om du vill att dina medarbetare ska, nu springer vi. Eller Sverige, nu går vi in i pandemin igen. Vi är inne på upploppet, nu gäller det att springa som fan, ursäkta uttrycket på svenska, för att vi är snart i mål. Och gör vi det här riktigt snabbt och bra, så är vi mål sen, då slipper vi det här. Det perspektivet, då funkar ju piska och morot rätt okej. Det vet vi väldigt väl, det är därför det är så lurigt och attraktivt att vi vill använda, för det verkar ge en direkt effekt. Problemet är, som du var inne på, är om det är ett Vasalopp, är det ett maraton vi springer? Och det är det, i alla fall tolkar jag det som, nästan alltid, inte minst covid, det lär ju bli maratonlopp också framöver.
Ja, gud, ja.
Då är det minst sagt farligt på flera olika nivåer att bränna ut krutet. Liksom, det vet ju själv, det är inte så mycket spurtpris i maraton i för sig, men om du skulle börja köra spurtpris i maraton och du skulle börja köra liksom fartlek i Stockholm maraton, inte ens du som är vältränad skulle väl palla med det, då skulle du få rätt mycket mjölksyra och stanna ganska tidigt. Och
det är inte så produktivt sätt att springa maraton på, nej.
Och det är det vi gör oftast i vardagen, liksom att vi sätter upp fartlek och liksom kör skiten ut på ren svenska uttrycket och bränner mycket av den här kortsiktiga bensinen, och så har vi ingenting kvar för att vi har siktat med piska och morot, och det är det de systemen gör. Så vill man ha långsiktighet, då är ju 3.0 överlägset. Så jag tror man ska se det mer så än i en pyramid, som du var inne på, att det handlar om mer perspektiv kort eller långsikt.
Just det. Ah, vad jättespännande.
Piska och morot funkar jättebra åt en. Det har ju varit ett missförstånd att folk säger, vissa gillar ju inte STT. Tycker jag väldigt illa om.
Varför gillar de inte den?
Nej, men för att deras egen forskning och det hela systemen, vissa ekonomer tycker ganska illa om STT, för att det systemet bygger ju på att behaviorismens grund, behaviorismen med beteendeanalys som det är idag, är ganska förenligt med STT, men den klassiska att piska och morot fungerar, det utgår ju deras system och forskning från. Och kommer någon och säger så, ja, vi ska vara lite försiktig med det där, så är det klart att det blir ett problem. Så att deras aspekter är liksom, ni säger att inte piska och morot funkar, belöningar, det är ju dumheter, vi ser att det funkar. Och då säger ju STT-forskare, ja, men vi har aldrig sagt det. Vi säger tvärtom att det funkar jättebra. Det är det som är problemet. Men det funkar kortsiktigt. Och det funkar framförallt för enkla uppgifter. Mm. Om du i ditt jobb ska liksom lösa enkla uppgifter som inte kräver kreativitet eller att komplexa processer i hjärnan, så funkar det ganska okej. Om du ska göra ett gäng armhävningar så många som möjligt på 2 minuter, annars så skjuter vi dig, höll jag på att säga. Då funkar det jättebra att hota medelstöt. Mm. Men om du ska liksom lösa mer komplexa processer över tid, som handlar om som kreativitet, att du ska må bra och orka längre, då vet vi väldigt väl från 50 års forskning att piska och morot, piskan framförallt givetvis, där de är uppenbara negativa konsekvenser, men också morötterna har inbyggda fallgropar över tid som är ganska luriga, för då ser vi inte. Jag menar, det är inget fel om du gör ett bra jobb här. Du kanske startade på det, misstänker rätt mycket av inre motivation, för att du är nyfiken på det området, du vill veta mer, du tycker det är kul att prata med folk och sådär. Men om någon då skulle som köpa över på den, nu har jag ingen aning vad som håller på att hända, vad som har hänt eller vad kommer att hända, men någon bara säger, hon är så bra, vi köper hela konceptet, och dessutom slänger vi rätt feta bonus på hon. Hon får liksom inte en producent, hon får ett helt hus, en sekreterare, vi liksom ringer in dem, du blir poddarnas Skavlan liksom, så. Och bara öser yttre belöning på det också. Mm. Då kan man tänka, hur kommer det sig, du borde ju vara maximalt ännu mer motiverad då, eller hur, när du både har en inre drivkraft och får den här ytterbelöningen och mer resurser. Kortsiktigt kanske, men mycket forskning tyder på att nej, det kommer nog vara risk att du efter ett tag känner konstigt nog att nej, men det här är inte lika kul. Jag brinner inte lika mycket för det. Jag har mer resurser, jag betalar för det, men helt plötsligt så är det ett jobb. Det är någonting annat, och risken är att man känner sig lite kontrollerad av allt det här, den här belöningen, för att det är ju liksom, det är betingat. Om du gör X på ett bra sätt så får du Y. Mm. Och då är risk att vi just känner oss lite så här, om det är någon som helt plötsligt har kommit in och drar mig, jag är en marionettdocka, det är någon som drar i tråden här uppe och som påverkar, som styr mig lite grann. Och då är det något som skaver, framförallt över tid. Vi klarar ju av att hålla ett sådant system ett tag, men frågan är hur du hade funkat över tid. Och där vet vi ganska mycket från forskningen att det är som risken att man mår sämre över tid, man fungerar sämre över tid. Produktivitet och allting på jobbet, vad vi nu vill prata på. Och sannolikheten är större att du hoppar av beteendet, att du slutar träna eller att du slutar liksom med podden eller vad det är för någonting då. Allt det som är dåligt är ökad risk, framförallt över tid, om vi liksom lägger på yttre belöning på något som redan är inmotiverande.
Mm. Jag tänker ju bara att det går helt emot mitt val att sluta på min heltidsanställning för att bli egen företagare. För att jag just hade problem med att någon bestämde över mig. Så om någon pumpar in massa pengar, det skulle ju inte alls funka. Det är ju kört från början. Jag tror inte ens jag skulle känna motivation från början. Även om det låter som en enorm ego-boost, så kan jag nästan se det framför mig att jag kommer att själv dö.
Det är ju lite, det är lite diffust, för att det finns ju mer, kan man säga, tydliga sätt att kontrollera människor på den här arbetsplats som inte har med belöning att göra, med piskan. Liksom, gör du inte det här så händer det här. Mm. Och det är med uppenbart negativt som vi ser. Men däremot belöning är lite lurigt, för vi vill ju gärna bli belönade. Vi vill gärna få liksom en extra bonus eller vad det är för någonting. Men vi ser liksom inte riktigt att det blir kontrollerande. Och ska jag säga, det behöver inte vara intentionen från en chef. Det kan vara liksom att de vill inte alls kontrollera det. De tycker själva inte att de kontrollerar det. Utan liksom, nej, men vi är bara henne med möjligheter. Och vi vill bara uppskattning för att de gör ett bra jobb. Det är inte allt vad de kontrollerar. Vi vill bara liksom uppmärksamma liksom och så. Men det viktigaste är att du kanske tolkar det som att det är kontrollerande. Och det är det som är det viktiga. Så intentionen kan ju vara god. Men liksom, det som man säger att intentionen är så, när man säger liksom, vägen till helvetet är stenlagd med goda intentioner. Vilket tror jag är ett stort problem. Jag tror det är väldigt få onda människor som sitter där ute och vill kontrollera folk. Det finns ju nog en annan sån också. Men det flesta är med goda intentioner, och det blir fel ändå.
Det låter som i relation, tänker jag, att det takes two to tango, och alltså, man får väl ändå utgå från att ens partner inte gör eller säger saker för att vara elak utan, och kontrollerande.
Exakt.
Så att det är väl lite samma sak där. För en sund relation så får man inte uppleva den känslan.
Nej, men jag tänker det precis. Ja. Oftast, det finns väl dåliga exempel också, men oftast så är det väl som ett goda exempel.
I ett gott fall, så att säga. Jag tänker att vi ska röra oss mot att på något vis applicera det här med SDT på träning, och då helst då löpning. Men jag måste bara fråga dig först. Du bedriver ju egen forskning. Mm. Kan du peka på din hittills liksom största aha-upplevelse i din egen forskning?
Oj, vilken svår fråga. Jag har nog inte haft så jättemycket aha-upplevelser. Möjligtvis, om man ska vara riktigt ärlig, försöka vara lite mer också självkritisk mot SDT. Det kan ju låta som att man är den här kult SDT-kulten och vi köper allt som sägs där. Men vår grupp i Sverige har varit ganska så här, försöka hålla en kritisk inställning till SDT också. Den har inte svaret på allting. Det är en väldigt tillförlitlig karta av motivation, men den har ju sina vita fläckar på kartan och det går inte att förklara allting med hjälp av den. Så att det är väl också en insikt jag har fått möjligtvis då, att, liksom att ja, det här är en intressant och bra karta, men den har en hel del fläckar och den kan inte förklara allting. Och vissa saker, alltså kartan förklarar liksom inte terrängen särskilt bra. Det finns vissa glapp ibland. Så det är nog den största insikten jag fått, att det är, även om SDT är en av de mest komplexa kartorna där ute som jag sagt, så är den fortfarande en kraftig förenkling av verkligheten. Det är nog min största insikt, och när jag är ute och pratar om den här nu så försöker jag ändå säga liksom att det här, styrkan med SDT är att det är en generell flygkarta. Det är en tillförlitlig stor flygkarta som ger en rimlig bild av hur terrängen ser ut. Men den säger ju ingenting om hur det ser ut i marken. Alltså hur träden ser ut och träsket ser ut. Du kan ju fortfarande springa in i träd och träsk på terrängen, för det syns inte på den här 10 000 meters kartan. Så man måste använda det på det sättet. Och det är nog min största insikt, att det är mer komplext än så här. En bra start, en jättebra start. Den bästa som finns, absolut. Men det är mycket, mycket mer komplext än så.
Det måste vara en mardröm för en motivationsföreläsare och, som tänker att jag kanske ska ta in lite STT i mina föreläsningar, så är det väldigt komplext får man höra sen. Då blir det inte så roligt.
Ja, men om man vill ha, alltså, om man vill ha en enkel väg framåt, vi vill också. Vi är inte mycket mer än människor, vi forskar. Vi vill ha liksom enkla sanningar och liksom sådär då, men någonstans har man är också så tränad i forskning, vetenskapligt tänkande, att man liksom är ganska, jag är mer misstänksam när man hittar exakt det man förväntar sig. Det känns liksom mer som förväntat, att okay, det här var inte riktigt så enkelt som vi trodde, och det är dessutom mer spännande. Det svåra är att man får ju sina bebisar som man håller fast i, precis som alla andra har. Att man liksom gillar en teori, man har gosat med den och lekt med den och haft den liksom i 10 år, och då blir man ju väldigt fäst i den. Så det är utmaning att kunna ändå stiga åt sidan och titta på det kritiskt och säga okej, nu stämde inte riktigt kartan med det vi har hittat här. Vad betyder det? Att försöka hålla fast vid det, och det tycker jag är ganska svårt. Men det är min största insikt, att det är mycket mer komplext än vad man tror. Man ska vara ödmjuk inför det, att den är bra, men... Och det där männet kanske man inte hade med sig för 10 år sedan, utan köpte den med hull och hår, men hoppade in i den och blev väldigt förälskad i den. Och sen inser man det som man gör med en partner också, liksom, att det är fantastiskt i början, och sen efter ett tag förhoppningsvis är det fantastiskt sen också. Men liksom
det övergår,
att,
något, ja, annat,
det övergår liksom något annat som är respektfullt och som är väldigt, väldigt bra, och också en förälskelse, men som är lite mer kanske nykter lite senare. Det är nog där jag är, att jag liksom tycker den här är fantastisk fortfarande, men jag är lite mer nykter i mina perspektiv till den.
Mm. Det slår mig här, jag tänker på det här med, jag går just nu en utbildning till personlig tränare, och då så får vi olika fall så vi ska, ja, men ge någon form av tanke, hur kan vi gå vidare med den här personen, vad kan vi göra för funktionsanalyser, vad ska vi ge för prioriterad progressiv träning och sådär, och då finns det inga rätta svar.
Nej.
Utan vi kan testa, vi börjar med lite och så får vi se vad som händer, och sen så kanske man måste modifiera lite grann efter vägen. Och jag tänker att när jag lyssnar på dig här så låter det lite samma med motivation, att det är någonting som är liksom plastiskt, eller om man ska säga, och som man måste modifiera. Det finns inga rätta svar. Sorry alla motivationsföreläsare, men det är, kanske finns ett svar per person hur motivation fungerar för dig, eller?
Ja, alltså jag tror så här då, att man ska vara försiktig och säga att anything goes, att liksom kartan, det finns bättre att säga med kartor, det som vi pratade om innan, ja. Men däremot, hur kartan översätts till vardagen, det är det viktiga. Alltså, de här principerna är väl värda att hålla fast i och ha som utgångspunkt. Men om vi nu börjar prata om de här psykologiska behoven, kompetens, autonomi, tillhörighet, som det ändå handlar om när man ska jobba, till exempel med löpning och träning, så är det en bra start. Men vad betyder det? Och det tror jag är viktigast när du är inne på att varje person har sin egen lösning om du jobbar som PT. Vad kompetens innebär för en person när det gäller just löpning eller träning kan ju se väldigt annorlunda ut, hur det uttrycks jämfört med för en annan person. Autonomi är samma sak, tillhörighet, samhörighet samma sak. Så att det gäller ju liksom att översätta de här breda begreppen, flygkartan, ner till terrängen. Mm. Och det är det en bra PT gör. Det är det en bra lärare i skolan gör. Det är en bra tränare gör. Att lyckas liksom översätta de här, en stabil kartabotten, men ändå ha liksom fingertoppskänsla för att kunna översätta det här till liksom praktiskt vad det, hur det kommer till uttryck i vardagen för de personer man jobbar med. Då kan du få en kraftfull effekt. Man måste göra det jobbet. När jag är ute och föreläser för liksom för studentgrupper inom universitetet eller företag eller vad det handlar om utanför, så är det det viktigaste jag sätter. Jag kan ge principerna. De kan jag väldigt väl, berätta det här, en bra karta, jag berättar om det nu. Men hur den här ska landa i verksamheten för er, jag kan ju inte ge verksamhet. Det är ni som kan det, ni måste fundera själva och göra en inventering. Vad betyder de här begreppen för er? Hur landar de i er organisation för er som individer? Sen har ni en bra start för att börja jobba. Men det jobbet kan ju aldrig jag göra, för jag kan ju inte vara expert. Och säga att jag är expert på er organisation, det är ju en hel del som kanske gör det. Då ska man ju passa sig noga. Jag kan ju ingenting om det liksom.
Ja, nej men det är klurigt, och samtidigt tror jag väldigt, väldigt många som lyssnar på den här podden som sagt kämpar med just att hitta den här motivationen. Och det fanns ett annat citat här i boken, den ständiga trädgårdsmästaren. Mm. Det tyckte jag var en bra liknelse, just det här, ja men, hur man skapar den hållbara motivationen. Man får ju tänka att det är ett ständigt pågående arbete, så man måste hitta någon slags små delmål i som är tillräckligt peppande för att man ska fortsätta.
Jag tänker det. Dels handlar det om vad man själv kan göra inom ramen för det här. Och sedan, men också vilket stöd man behöver från omgivningen. För SDT kan man ändå säga, många psykologiska teorier har fått stryk för att de är så liksom fixerade på individen och liksom lite naiva, att man inte tar hänsyn till miljön faktiskt. SDT sticker ut på det sättet, den gör ju det. Den säger liksom att det är viktigt med drivkraften inifrån, att förstå någon från individen. Men det är väldigt avgörande hur mötet med miljön blir. miljön ganska mycket som sätter ramarna för hur det blir med motivationskvaliteten, om vi känner tillfredsställelse för de här tre psykologiska behoven och så vidare. Så vidare. Det är miljön. Så det handlar väldigt mycket om att det handlar inte om att man ska liksom på något sätt påverka, motivera någon annan direkt. Det handlar mer om att hjälpa till att sätta upp en schysst miljö, sätta upp ett bra växthus runt personen. För det är som kraften att växa och blomstra och bli bättre finns ändå inneboende i oss. Det är ju det perspektivet som STT tydligt har. Därför gillar jag den, för att den har en tydlig, kan man säga, humanistisk grund. Så där, liksom att den potentialen att växa och må bra finns inne i oss. Givet att miljön är bra, att vi får en schysst mylla. Vad behöver växter med? Jag är inte trädgårdsmästare själv, har inga gröna fingrar. Men man behöver mylla, vatten,
växtnäring kanske?
Näring, liksom, nutriments kallar man det på engelska. Allt det som en växter behöver. Mm. Sköter det på ett snyggt sätt. Och den konstanta trädgårdsmästaren valde vi för att det krävs en närvarande trädgårdsmästare. Vi kan ju tänka oss olika miljöer. En miljö där det finns en närvarande trädgårdsmästare som går och pysslar med sina planter, ger dem allting de behöver och så blir det väldigt bra. Så vi kan tänka oss också en frånvarande trädgårdsmästare som inte stampar ner plantorna och gör något dåligt, men som bara inte finns där. Då blir det ogräs som växer upp, då blir det också dåligt över tid. Och så kan vi tänka oss då en destruktiv trädgårdsmästare som är en dålig chef eller en dålig förälder. Dålig förälder, eller lätt shaming, det ska vi inte hålla på med.
Men en destruktiv trädgårdsmästare i träning då?
Men det skulle vara någon som i så fall motsvarande går och stampa omkring på plantorna, häller saltvatten på dem och vad översätts det? Som får helt enkelt personer att känna inte tillfredsställelse för de här tre psykologiska behoven, kompetenser, autonomi, tillhörighet, utan tvärtom det man kallar för behovsfrustration. Du känner dig inkompetent. Mm. En person som får dig att känna inkompetent, som får dig att känna motsvarigheten till valfrihet och frivillighet som autonomi handlar om, vilket skulle vara att den får dig att känna dig kontrollerad, övervakad, tvingad. Tredje, den får dig att känna dig exkluderad. Eller kanske två av tre, det är inte säkert att det är alla tre. Där finns det ju säkerligen tyvärr en hel del dåliga exempel inom organisationer och PT och tränare som får barn, ungdomar eller vuxna att känna sig. Ja, men får barn, ungdomar eller får vuxna att känna sig just det här. Framförallt känna sig inkompetent eller känna framförallt sig kontrollerad. Och då får vi ett problem långsiktigt. Mm. Och det tror jag att det är värt om de bra PT. Jag har haft en själv en PT, Erik. När jag försökte börja, liksom, för jag gammal fotbollsspelare, så hatar jag styrketräning, har alltid gjort. Och liksom insåg efter ett tag att jag måste börja träna bryggen och ge mig in i gymmet efter åldern 30 ändå. Liksom det är tvunget, inte för liksom utseende utan bara för att jag ska kunna funka. Ja. Och fick en suverän PT i Göteborg som heter Erik på Sats. Och liksom vi jobbade tillsammans ett tag och pratade mycket om motivation och sådär. Och det han gjorde väldigt bra, fast inte han visste vad begreppen hette. Det var just att han fick mig att känna mig kompetent, valfrihet, frivillighet inom vissa strukturer. Och samhörighet, tillhörighet. Det tror jag något som en bra tränare, chef eller en PT gör.
Vad gjorde han då som fick dig att känna dig? Kan du peka på någon grej som han sa eller gjorde?
Ja, men det var jättebra. Jag tror liksom, det finns, vi i boken pratar om tre stycken typer av verktyg som man kan använda. Struktur, autonomistöd och involvering. Struktur handlar ju om att, liksom att, för man kan tänka sig nästa, det handlar om valfrihet, frivillighet, så handlar om att man ska släppa loss allt och man ska få bestämma allt. Men det är ju en jättestor risk i det, framförallt om man inte är så duktig, om det är början någonting, för att man vet ju inte vad man ska ta vägen. Det blir kaos. Och kaos är ju inte kompetens. Så struktur handlar ju för dig som löpcoach eller som PT att hjälpa personen att sätta upp ramarna för det vi ska göra, rimliga målsättningar och så vidare. Liksom, vi befinner oss inte här på hela bordet, utan det är en liten del, här ska vi verka. Mm. Det är det som är struktur, det är en jätteviktig del. Han hjälpte mig med det. Vilka övningar ska vi börja med nu? Okej, vad är viktigt? Prioritera, sätta målsättningar, hjälpa mig med det. För jag är ju väldigt vilsen i början, även om jag håller på med idrott hela mitt liv. Jag kunde ju ingenting och liksom var lite liksom skeptisk till gym och liksom lätt att det blir fel i början. Så det är en jätteviktig del. Den andra delen, autonomistöd, handlar ju då liksom om att hjälpa personen att hitta valfrihet och frivillighet inom de här gränserna. Så ska du känna val och att man lyssnar på dig och hjälper till att hitta ett bra argument för varför vi gör de här sakerna. Och det är ganska svårt. Och det gjorde han också, alltså autonomistöd inom ramen för struktur. Det är det som är det svåra. Vi har en, liksom en struktur i det här. Men inom ramen där så är det viktigt att du som ja, min adept eller vad det nu är för någonting, känner att du äger det här. Det är inte jag som bestämmer hur du ska göra, utan här är spelplanen, men här är du och jag tillsammans. Jag bollar med dig, men det är du som bestämmer vilken väg du ska gå och du har valfrihet och frivillighet i det. Det är det som autonomistöd handlar om och du vet argumenten varför du gör det. Den sista delen handlar om involvering. Involvement, svårt att översätta rakt till svenska, men det är ju det här med trust, alltså förtroende. Att man känner att den som jobbar med en faktiskt vill en väl. Och lyssna på den. Och ha en förmåga att kunna sätta sig in hur jag har det. Och inte bara liksom peka med hela handen. Liksom jag kommer hit och är överviktig eller lider av fetma. Och personen bara shamear mig. Och sitter där med sin perfekta kropp och väger 60 kilo. Och som jag väger 140. Kan, kan peten eller tränaren sätta sig in i min sits? Hur fruktansvärt mycket svårare det är för mig att gå för trapporna jämfört med hen som är lätt som en fjärde och bara stussar omkring och generna på sin sida. Är någon person som jag känner förtroende för som kan också, vad heter det, gå en mil i mina skor? Och det är ju en färdighet som vissa har med sig där med involverande, att de är duktiga people's person, de är duktiga på att få folk att känna förtroende för dem, medan andra måste träna på det. Så de här, det har du ju tre stycken saker som, lång parentes, som jag tror Erik, min PT, gjorde utan att vara medveten om det väldigt, väldigt bra. Fantastiskt bra på involvement, people's person, varm, jätteduktig, samtidigt struktur, kompetens, väldigt skicklig. Jag förstår att han visste vad han snackade om liksom. Och ändå det här med valfrihet, frivillighet, att jag inte känner mig kontrollerad utan liksom, ja, men på ett bra sätt.
Mm. Ja, jag har ju tränat med en hel del olika coacher och PT, så det slår ju mig att många kanske lägger överdrivet stor vikt vid just kompetensen. Alltså jag menar det rent tekniska, att kunna övningarna och varför och vilka muskler som jobbar och sådär. Och kanske missar lite den här att vara en people's person, att så här, det är ju faktiskt hos mig som det ska tändas en låga. Mm. Hos dig brinner ju redan lågan, så att säga. Och det, jag bryr mig inte om att du är jättebra på knäböj, utan jag vill ju bli inspirerad så att jag kan fortsätta med det här. Och det tycker jag lite grann behöver jobbas på där ute, och kanske kommuniceras också mer till tränare där ute hur viktigt det är. För jag tänker, är man en elitidrottare så kanske man har lättare ändå att hitta motivationen, för du har ändå en fallenhet för det här på något sätt. Men när man motionär, som många av dem som lyssnar på den här podden är, då är det ju tuffare.
Ja, det absolut, jag håller med dig. Jag tror just balansen, att kunna hitta någon som både är skicklig och kompetent och kan få dig liksom att sätta upp realistiska målsättningar, men också få dig att känna framsteg och visa på att det blir framsteg, som både har det, men som också har det här med involvement och autonomistöd. Som inte blir kontrollerande, som upplevs som kontrollerad i det här.
Nu ska du skrika på en liksom.
För vi inser ju också här liksom att det är en fin balans. Men hitta alla de här tre delarna. Jag tror det finns ganska många exempel på någon som har det ena av de här tre, men inte alla. Eller någon som är duktig på att få personen att känna sig kompetent, men inte autonomi eller tillhörighet. Eller kombinationer där mellan. Hitta kombon av alla de här tre. Det är nog det svåra. Sen är bara kort passus med elitidrott. Jag har ju kollegor som jobbar med det. Jag jobbar inte själv med elitidrott på det sättet. Men det är också liksom en, kan man säga, en myt att elitidrottare som är betalda eller så skickliga borde väl vara motiverade som någon slags grund. Att de borde vara duktiga på det också. Men det tror jag är en myt. Det är definitivt minst lika viktigt för liksom en person som är elitidrottande att personer runt omkring den, tränaren och de man har runt omkring sig, gör det här på ett bra sätt för att få den hållbara motivationen. Det är ingenting man kan ta för givet hos elitidrottande personer heller, att det ska finnas där per automatik, med tanke på att tänka på den situationen de befinner sig i. Alltså om vi pratar om kontroll, övervakning och press och allting, liksom, det är ju ingenting mot en amatör. Om jag kommer till dig och ska bara plocka upp min löpning liksom, och du ska, så är det finns det ju ingen press på det sättet runt omkring som det finns hos en elitidrottande person dessutom. När det kan tänka en ung människa där det finns pengar, sponsorer involverade, mycket annat.
Det har du rätt i, verkligen.
Fruktansvärd press. Alltså tips är ju Martin Bengtssons bok, om ni inte har läst den, Vägen till San Siro. Den filmatiserades ju också. Han blev ju ungdomsproffs, inte en fotbollsspelare, och så gick det ganska illa. Den filmatiserades ju, och jag tror en film heter Tigrar som har kommit, som tycker är en jättesnygg filmatisering, löst baserat på boken. Martin Bengtsson var med i en annan podd, Spännande möten, han pratade med Gunnar som har den podden om just hela det här med elitidrott, den press som finns inom elitidrotten liksom. Just det var ett extremfall, kan man tycka, där han hamnade liksom, var så duktig som hamnade inte i den här extrema miljön med press och allting och psykisk ohälsa hela det. Så att, jag tror det är nog viktigt att säga det, att vi förväntar oss att liksom elitidrottande personer ska också ha motivation, vi behöver inte jobba på dem kanske.
Nej.
Men det är minst lika viktigt, tror jag, att man tänker på de här delarna, att det finns just en tanke med hållbarheten där, som det finns för de som du träffar, de som vi jobbar med, som har med liksom hälsa och som glada amatörer som vill väl. Alltså glada amatörer, jag är själv en glad amatör, så jag menar lite nedlåtande, du förstår vad jag menar.
Elitidrott
är ju någonting annat då, så det är också viktigt.
Men jag tänkte på det här med, som du sa nyss, det här med att om någon skulle köpa upp min podd och mig och sådär. Och det är ju lite grann så som en elitidrottare som är heltids elitidrottare blir ju, att, alltså uppköpt. Och här har vi en stab med sjukgymnaster och coacher och pengar, och hela din tillvaro hänger på att du presterar. Så att, helt rätt. Det är ju inte alls speciellt självklart. Och då tänker jag så här, jag har ju intervjuat löpare som var stora förr, till exempel Kjell-Erik Ståhl. Och han älskar ju att ta upp det här exemplet att han hade ett heltidsjobb och var ändå elitlöpare samtidigt. Och det kanske var, nu var det ju andra tider då, men att det kanske var en framgångsformel för honom att han inte stod, att det stod och föll med hans löpning bara. Att han behövde jobbet för att kunna liksom, ja, bli bekräftad på båda fronter så att säga.
Det tror jag någonting bra, det som du säger, det är väl inte realistiskt idag med lite då, att det går liksom inte, man måste satsa, man kan ta ett jobb, men det tycker jag är lite charmigt, de här gamla, jag som gammal fotbollsspelare liksom gillade IFK Göteborg på den tiden när de mitten på 80-talet alltså mötte Barcelona i liksom Europacupen på den tiden. Och vad gjorde de, var de fulltidsproffs då? De flesta utav dem, de jobbar ju, ja, som hade vanliga jobb. Det är när på morgonen de skulle möta Barcelona hemma, de jobbar liksom, så de var brevbär eller vad 17 var, så kom de sen till samlingen. Det är ganska, det går ju inte idag, givetvis. Sådär. Men det är en ganska intressant tanke liksom, att man kunde leverera på den nivån och ändå ha det här, och fördelar och nackdelar med att inte lägga alla ägg i samma korg, framförallt för unga elitidrottarna. Liksom, det pratar vi ju ganska mycket om inom mediecykel, i vikten av att ha liksom en utbildning samtidigt, att inte lägga alla ägg i samma korg, att inte bara bli den jag är och hänga upp min självkänsla på är bara mitt idrottande. För det är en uppenbar risk i det över tid, att man också kan vara flera saker, att man tänker hållbarhetsmässigt där, och där tror jag vi kan göra väldigt mycket mer, bygga in i de systemen som finns i Sverige också.
Nu har vi diskuterat utifrån att man har en tränare, men om man inte har en tränare då, som ju är fallet för många av dem där ute som lyssnar på den här podden, att man är sin egen tränare. Och man har ingen riktning och man vet inte riktigt vad man håller på med. Och så kämpar man med motivationen. Hur kan man tillämpa SDT på det?
Jo, men det tror jag först är att fundera själv på vad de här begreppen innebär för mig och min träning. Ja, alltså det kan man bolla med någon, man behöver inte ha någon tränare, men någon annan i sin närhet. Och liksom, vad, men jag känner så här och kompetens innebär det här för mig. Och liksom, vad är problemen? Vad finns falluckorna framöver? Det är en risk att jag känner mig kompetent för att jag tränar för hårt eller för mycket eller vill för mycket eller sätter upp för svåra mål. Eller bara så här, varför gör jag det jag gör? Det är liksom, det är en central fråga att börja med. Varför gör jag det här egentligen? Är det pliktskyldigt eller för att jag inte riktigt förstår varför? Eller jag har inte tänkt igenom det. Att jag liksom har en slags en bra kompass till att börja med. Och sen försöka specifikt att fundera på, okej, tränar jag på någon annans premisser? Hur kan jag sätta upp min träning på ett sätt i vardagen så att jag känner att jag mer äger det här, om inte jag gör det redan? Alltså anledningen till att jag tror jag har fått hållbarhet i min träning efter att jag slutade spela fotboll är för att jag känner just att jag äger det här helt och hållet. Jag gör det på mina premisser. Sen så har det blivit en biologisk vana för mig att jag måste ju röra på mig någorlunda regelbundet, lufsa några gånger i veckan. Liksom, för att annars kan jag inte gå och vara med. Liksom. Så det är en biologisk vana för mig. Men innan det blir det så tror jag nog liksom att man är lite av och på, att det gäller att försöka hitta de här liksom sätt att man känner att man äger det här, och att inte få vara för jävligt. Inom idrottscykling pratar vi ganska mycket om det här med känslor också. Att det är en underskattad del att träning får inte kännas för jäkligt. För vi har ju ett problem, det här med självreglering, självkontroll, att vi orkar inte hålla emot livets långa vasalopp, om man tar det som en metafor för träningen också. Om det är för jäkligt varje gång och du ska ta en fight med dig själv när du ska göra det. Det orkar vi inte, framförallt när det är tufft och barnen är sjuka och det blir liksom, ja, men när vardagen kommer in. Det måste kännas lite enklare på något sätt, att man inte behöver ta den här barriären och fighten med sig själv. Att det ska bli, man sätter upp sin träning på ett sätt så att det blir lite, att det inte blir liksom dåligt glid och motvind i Vasaloppet hela tiden, utan det blir lite mer liksom medvind, lite bättre glid, för då orkar vi längre. Och hur det översätts i sin egen situation, det kan ju se väldigt väldigt olika ut. Men där tror jag man ska börja med de idéerna, försöka göra det lite lättare för sig själv och inte vara för hård mot sig själv. Jag missade ett pass idag. Ja, so what? Eller liksom, jag hade idag var planen att jag skulle köra liksom fartlek eller intervall, liksom var snurra så bronka pass som jag bara jobbigt och jag känner inte för det. Ja, men strunta i då. Men kanske snurra på dig skorna, ge dig själv en treat. Ta en lätt, om du är vältränad, så är liksom inte köra ett hårt pass utan köra bara ett myspass på ett par kilometer. Det är ju som en julklapp.
Det bästa som finns.
Bästa som finns, det är jättemysigt. Ja. Och är man liksom jättedåligt tränad så liksom kanske bara snurrar på sig skorna istället för att springa, så joggar jag pyttelite tills jag får upp pulsen, så stannar jag och så lyssnar jag på en jättemysig låt eller liksom på någon podd eller ljudbok eller någonting, så att det blir som en belöning i sig. Och så får man varva det då. Så att man inte är för tuff för sig själv och försöker bränna för mycket krut och köra på pannben. För det orkar vi ju inte göra. Jag tror det är en nyckel för att man ska liksom, de här idéerna som finns liksom, att det är bara att bestämma sig. No pain, no gain, liksom allt det där. Det finns ju fortfarande. Och det är ju dumheter, för de som säljer de här sakerna, De är ju väldigt selekterade, det funkar för dem, men de är ju inte som oss alla vanliga dödliga. De flesta av oss är inte masochister, punkt slut. Nej. Vi gillar inte att plåga oss, vi kan plåga oss någon gång för den goda viljans skull, men vi orkar inte plåga oss över ett helt maraton. Ja, ni kanske gör det som springt maraton, men det gör ju inte många, flesta av oss. Inte över livets långa maraton, nej, orkar vi inte plåga oss. Det blir inte kul, och lägger man av, det är inte värt det.
Eller så blir man skadad och så blir det kört av den anledningen.
Precis. Alltså, en viktig del i STT när det handlar om hur man jobbar med det handlar om de här tre psykologiska behoven. Så vi kanske ska säga någonting om dem.
Ja, väldigt bra idé.
För det är ju liksom, det finns ju många grundläggande behov, men inom STT har man ju kommit fram till, gjort massa forskning och sett att det är framförallt tre stycken som alltid kommer fram i all forskning över hela världen oavsett vilka grupper vi tittar på. Och det är de här tre då, kompetens, autonomi och tillhörighet, samhörighet. Kompetens handlar om vårt behov av att känna att vi kan ha en effekt på omgivningen, att vi kan klara av de sakerna vi ska, att vi kan vara effektiva och att vi utvecklas och blir bättre på saker och ting. Och det kan ju betyda massa olika saker för olika individer, men det är det som är grundmeningen i kompetens. Autonomi är ju ett väldigt lätt missförstått begrepp, för autonomi rent språkligt betyder liksom att stå stark själv nästan, liksom att vara självständig. Men inom STT handlar det om valfrihet och frivillighet. En känsla av liksom att det jag gör är i linje med mina värderingar, att det är jag som bestämmer på något sätt. Jag väljer det här själv. Så känslan av autonomi är väldigt, väldigt central. Och relatedness är den tredje på engelska, samhörighet eller tillhörighet, som är den sociala komponenten. Att vi behöver känna att vi har relationer som funkar, att vi är en del av en helhet, att vi liksom att vi liksom funkar med andra människor, att vi kan knyta band med dem och sådär. Och de här tre är ganska centrala. Så man kan säga att mycket av jobbet och jobba praktiskt handlar om att se hur kan man sätta upp en miljö som där så många som möjligt känner tillfredsställelse för de här tre behoven så ofta som möjligt. Och framförallt att man inte känner frustration eller känner att de här behoven motverkas när det gäller träningen, när det gäller på jobbet eller gäller barnen i skolan. För då kommer det hänga ihop med, om man känner att de motverkas, att man får en mer kontrollerande typ av motivation. Vilket i sin tur, som vi pratade om innan, då hänger ihop med massa negativa utfall. Då. Så det är så som hela den här STT-kedjan eller loopen ser ut. Att miljön påverkar vilken grad vi känner tillfredsställelse för psykologiska behoven. Vilket i sin tur påverkar graden av, alltså vilken typ av motivation vi har. Mer självbestämmande, den hållbara eller den mer kontrollerande. Vilket i sin tur påverkar liksom hur vi mår, om vi mår bra, fungerar bra och om vi kan hålla oss till beteendet. Så de här psykologiska behoven är ju väldigt, väldigt viktiga.
Mm. Ja, men jättebra att du nämnde dem så att vi har koll på det. Det är mycket begrepp som far omkring här nu. Så att
det är den pedagogiska utmaningen att skriva en bok om den här liksom, att det är mycket begrepp och det är generationer och det är perspektiv och allting. Mm. Så det är klart, vi diskuterade mycket det med forum liksom, och vår redaktör där, hur vi skulle få ner det på ett sätt som inte blev för mycket av allting. Det blir mycket information liksom för läsaren. Mm.
Men jag tycker ni gör det bra, för att ni spränger ju ändå in era egna tankar och en del rätt roliga exempel från er vardag och ert liv. Så det blir ju roligt och intressant. Det blir inte för faktatungt, tycker jag i alla fall. Nej. En grej som jag fastnade lite grann för, det var ju det här med matkassar som är med. Vi har ju en ständigt pågående diskussion hemma om det här med matkassar. Ja. Jag är ju för matkassar, jag tycker det är fantastiskt. Mm. Min sambo som är fantastisk på matlagning, han gillar inte matkassar. Problemet är att vi har tiden mot oss, så att vi behöver ändå matkassan. Och då hade jag tänkt fråga dig det här med, vad blir liksom träningens motsvarighet till matkasse? Alltså om vi tänker oss att matkassen är till för att avlasta, frigöra tid. Eller är det matkassen som är matkassen?
Nej, men jag tror nog det. Det var min egen roll att jag liksom till slut tröttade på att jobba halvfabrikat och liksom nudgade mig själv lite grann. Och liksom, ja, men beställer man en matkasse så finns allting där och liksom, ja, då har man lagt upp det. Man har liksom lagt upp för att det ska vara medvind och nedförsback i miljön, som att det kommer undan med det. Jag tror nog liksom att motsvarigheten träningsmässigt till matkassen, tror jag just är det här med att man förbereder för att det kan bli problem. Man har en plan A. Alltså man pratar om intention plans, pratar man om att man ska ha liksom en plan för hur man ska göra, och inte bara idag, inte bara den här veckan ska jag träna 2 eller 3 pass, utan också när ska jag träna.
Just
och
det.
Vad liksom. Tisdag klockan 5, och då är det och det som gäller, och då har jag lagt fram skorna eller jag har med utrustningen i bilen eller något i den här stilen, att man har förberett för det, så man har planerat för att det kanske blir att det blir som man har planerat, men också plan B.
Ja, vi har en arbetsplan att utgå från och sen så har vi utrymme för modifieringar.
Modifieringar. Om det skulle vara så att skiten träffar fläkten, verkligheten kommer in från höger som den alltid gör och liksom det blir dåligt väder, någonting händer. Ja. Vad är min plan då? Ja, men då har jag liksom, istället för att jag behöver hamna där och bli besviken och liksom den här känslomässiga elefanten som var inuti oss kommer över och brötar in och tar över och vi inte kan tänka klart, så har vi redan gjort ett beslut innan som är klart. Mm. Vi har redan allting rekat och klart så att det blir väldigt, väldigt, väldigt lätt startsträcka och nedförsbacka redan från början. Det är en viktig del. Det är väl det som är matkassens fördel. Man kommer hem trött efter jobbet och allting och så istället för vad ska man tänka? Ska vi åka handla?
Nej, det är ordet
men det jag är för
take away blir det då.
Men det blir ju det. Då blir det den enkla lösningen i så fall.
Träningens sushi. Rigget.
Ja, men precis. Och det är väl inte...
det är att kasta in
men jag har samma sak hemma nu. Liksom, jag är du utav oss i min jag är för matkassen för att jag är så dålig på att laga mat.
Annars jag har
medan min sambo, hon liksom fnyser lite grann och tycker liksom att det är väl bara att åka handla och laga för hon är duktig på det. Men det blir liksom inte av.
Nej.
Så att det är det som är problemet.
Tanken är god. Men det där var jättebra. Take note, säger jag till er som lyssnar. Det var jättebra att faktiskt bestämma. Ha en arbetsplan, men ändå ha i bakhuvudet. Den kan komma att ändras, men du har ändå skapat förutsättningar och du har ingredienserna med dig, så att säga. Ja. Det är ju superbra.
För det är det som är problemet. Vi pratar väldigt kort. Vi får ju in lite andra perspektiv, inte bara efter till boken. Något vi pratar om det här med elefanten och ryttan. Det med självkontroll som är ganska viktigt. Att vi är ganska begränsade varelser, vi människor. Vi kan köra på pannben ett tag, men vi orkar inte. Och när vi inte orkar liksom, liknelsen med elefanten och ryttan, att det som ryttan är liksom vårt rationella tänkande, den som du och jag är ganska mycket nu i, när vi är pigga och glada och inga problem och vi kan beslämma, vi kan tänka rationellt och sådär. Men så har vi också elefanten som ryttan sitter på. Elefanten då ska ju liksom känneteckna då vårt känslomässiga jag som är väldigt stort, det är därför elefanten är större. Och när den liksom beslutet, när den är grinig elefanten eller trött eller rädd eller någonting, så har vår rytta väldigt lite chans att hänga på. Och så är det när vi ska träna eller vi ska laga mat. Vi kommer hem. Då är det kanske vi är trötta, vi är griniga. Då är det elefanten som börjar tjuta och bröta. Den är irriterad eller vill ut i djungeln eller bara tjuger och sätter sig ner. Mm. Och då har vår ryttare, även om vi är skarpa rationellt, inte mycket att sätta emot. Och då kan man ju underlätta för elefanten när den tar över att ha liksom redan allting klart och locka tillbaka elefanten. Och sen, det kommer gå fort att laga maten. Eller löpning, det blir ett lätt pass idag. Ja. Jag har allting framme. Elefanten får ingen anledning att backa ur, för den är väldigt stark i det läget. Och den är tjurig som ett barn också, den hittar på en massa ursäkter. Så då ger man den ingen väg framåt och liksom egentligen lockar elefanten till att det här kommer bli ganska okej ändå, det kommer lösa sig.
Mm. Ja, men jättebra, lite grann ett nyckeltips tycker jag faktiskt där till oss som kämpar ibland med att ta oss ut. Det kan vara tufft även för en maraton.
Ja, och det behöver inte vara så mycket. Jag tror det är viktigt också, liksom, till och med för en maraton som har höga ambitioner. Ja. Ja, det är på tävlingsnivå självklart och en annan sak. Men en glad amatör och liksom bara vill hålla igång hälsan och må bra, så behöver man inte alltid nå upp till sina potential och sina mål. Utan idag kanske är en dag som det är mycket motvind i spåret idag psykologiskt. Okej, nöj dig med att trä på dig skorna och mys lite grann liksom, istället och treata dig själv. Så blir det i alla fall någonting av det. Det är mycket bättre än ingenting.
Ja, men verkligen. Skriver under på det till 100%, 110% till och med kanske. Det har kommit in en del frågor från lyssnarna. Jag tänkte vi skulle avrunda med att kika på några av dem i alla fall. Den här tycker jag var intressant. För det jag kan relatera, kanske inte idag, men förr i tiden kunde jag relatera till den här frågan ännu mer. Så här lyder den. Det känns aldrig som att jag tränar tillräckligt mycket och hårt. Man kan ju liksom alltid träna lite mer. Vad kan jag göra åt det här?
Ja, det kan du alltid göra. Mm. Om man har den idén. Problemet är, varför gör man det? Ska man liksom... Är man en elitidrottare så är det någonting annat. Men om du tränar för att du ska må bra och du tränar för hälsans skull, så finns det absolut ingen anledning förmodligen att träna mer. Utan de effekterna på om du vill leva länge och leva väl eller välmående, de kommer ju väldigt, väldigt snabbt. När du går från stillasittande till att du kommer igång lite grann. Där har du inte den stora effekten, det vet du väldigt väl i forskningen. Sen händer inte så himla mycket. När du väl har kommit upp på en viss platå 2-3 gånger i veckan eller vad det nu är för någonting, så får du inte, du lever inte så mycket längre. Du mår inte så mycket bättre antagligen. Nej. För att du går upp till 3 eller 4 eller ökar från liksom 20 minuters löpning eller 25 eller till liksom 40-50 eller från 5 kilometer till liksom en mil. Där händer ingenting hälsomässigt. Snarare är det väl en risk när man går över en viss nivå där att det blir det problematiska, att det blir risk för skador och problem.
Just det.
Så att det finns ingen anledning egentligen för dig. Den här känslan som den här lyssnaren säger är ju helt naturlig. Många av oss har det, att man kan alltid göra mer. Men den är ju missgrundad. Det handlar om att liksom vara self-compassion, vara lite snäll mot sig själv och inse att det liksom finns ingen poäng att göra någonting mer. Vinn ingenting på det. Det viktigaste utav allt, alltså det är tillbaka till den gamla klyschan, den bästa träningen som sker är den som sker. Och den största fienden som du har om du vill leva länge och väl och använder fysisk aktivitet och träning som, det är att du inte kan hålla i beteendet över tid. Att du lägger av.
Just det.
Och det är det som är nyckeln, inte att du kan göra milen under 40 eller någonting annat. Du kommer, ja, men jag är ledsen, du kommer bli äldre. Om inte du redan är äldre så du kommer att dippa
för
dig senare. Det går ut för ändå hur den gör.
Mm.
Så det handlar bara om att se till den största fienden och det viktigaste för dig. Det är att se till så att du kan hålla i beteendet över tid. Och det är det som är det du ska sikta på. Och betyder det då att man softar ner lite grann och lite snällare mot sig själv och känner liksom att det här är helt okej, okay, det räcker med den här nivån. Då har man ju större chans att hålla i det. Vill man pressa sig själv så är det en stor risk att man liksom lägger av efter tid. Så att frågan är absolut, alltså, förstår ni helt och hållet, men man utgår från fel håll. Forskningen är väldigt tydlig med att du behöver inte träna särskilt mycket. Det viktigaste är regelbundenheten. Och att man själv känner att det inte är för jäkligt, att det är ganska okej för hållbarhetens skull.
Mm. Ja, men då har i alla fall den här frågeställaren forskningen på sin sida om hen bestämmer sig för att... lagom, det jag gör, det är good enough.
Det är ju så tråkigt med lagom. Eller så tråkigt, men det är precis det forskningen landar ganska mycket. Det är rätt mycket lagom för det är också det som är lättast att göra hållbart.
Ja.
Och sen vad som är lagom för dig och för den här personen och för mig, det kan ju se olika ut för sig, men lagoms koncept är väldigt bra att landa i.
Ja, men verkligen. Och så en sak som slår mig också, att man kanske istället för att hänga upp mycket av sitt liv på träningen, att den ska vara hård och den ska vara på ett visst sätt, kanske kika om det finns andra som delar av livet där man kan lägga energin istället.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lägga alla, som jag sa innan, ägg i samma korg. Är sällan särskilt vettigt, utan liksom försöka tänka lite brett.
Ja. Vi har en fråga till. Som jag tycker är, ja, men den täcker nog in ganska mycket av de frågeställningarna jag får. Jag är 100% eller inget. Hur ska jag lyckas hålla i då all planerad träning inte hinns med?
Det är ju lite samma tema.
Det är lite samma som förra frågan. Ja.
Samma sak där, liksom att just det här med antingen eller är ju ett stort hot. Om man har de här idéerna. För det är väldigt lätt att det blir liksom inte antingen och eller, utan blir antingen bara. Så man orkar inte hålla i det här vid tag. Förr eller senare kommer man att brista. Och då är det en risk att då man väl har satt målet. Jag ska köra 4 gånger i veckan, ska köra på den här tiden eller så vidare. Och när man väl inte når upp dit, så är det risk att det blir antingen eller där. 0 eller 1 dikotomt. Men då lägger jag av. Det finns ingen mellanvariant, utan då lägger jag av. Det blir väldigt skakigt system långsiktigt om man har det. Så det är ingen särskilt bra, det är en fullt naturlig mänsklig känsla, tror jag, där återigen får komma in på det. Men det är ju inte, ingen bra plan för hållbarhet. För det kommer ju att misslyckas med största sannolikhet någon gång över tid om man har det att man ska uppnå det. Utan vara lite mer flexibel och vara lite mer liksom, som ett gummiband, gummisnodd liksom, och som är flexibel.
Mm.
Risken med det annars är liksom som ett gammalt gummiband som du hittar i din byrålåda hemma som har legat för länge. Som när man, det är ju inte töjbart, utan det bara går av. Liksom.
Just det.
Funkar inte.
Nej, det här är ett ämne som helt uppenbart kan man prata om väldigt mycket och länge.
Ja.
Och det är otroligt intressant. Vi får se om det framkommer några smarta tips här på hur man kan kvalitetssäkra motivationsföreläsare. Vi väntar med spänning.
Ja, precis. Det är kul att få feedback och se hur folk tänker ut. Det finns ju alltid många smarta människor än en själv som tänker utanför boxen. Så att det finns mycket lösningar där ute, tror jag.
Jag måste bara fråga dig. Kan du säga några favoritmotivationsföreläsare, förutom Olof då, som du ändå känner att de här har gjort det ganska bra? De är minst dåliga, eller vad man ska säga. Nu lägger jag orden i din mun, förlåt.
Ja, minst. Klart, motivationsföreläsare är ju väldigt, väldigt brett. Jag är ju väldigt svag för en person som jag lär känna via Olof lite grann i alla fall. Som ligger långt utanför det här, men som kan man gå där, som är Bob Hansson heter han, som är poet.
Mm. Poeten? Ja,
ja, han hade ju någon senaste föreställning. Nu har han en ny som heter Allvarligt talat, tror jag, som är fantastiskt bra. Det är allt möjligt som sker på hans... Han är en väldigt feel good och han plockar ju mycket forskning också, och poet. Allt som är bra.
Forskning på rätt sätt då?
Forskning på väldigt rätt sätt, ja. Men han gör det med känsla och han är ju verkligen så mycket, mycket feeling. Han hade ju någon show senast som hette, som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Jag tror den hette något, men kan vi inte vara snälla nu? För sen ska vi faktiskt dö.
Ah, ja,
så att på den nivån, där tycker jag är en motivationsföreläsare som är fantastiskt bra.
Mm. Ja, men intressant. Och är det så att man vill få tag på dig av någon anledning, var gör man det enklast?
Ja, man gör det via mail. Man hittar, och googlar man mig så hittar man Göteborgs universitet eller GH, för jag är gästprofessor på GH också, så hittar man ju de adresserna ganska snabbt på mail, eller så finns jag på Twitter.
Jag finns inte på Twitter längre. Du tog sats där också.
Jag tog sats, liksom, så jag höll på att säga Tinder. Det finns jag absolut inte på. Twitter finns jag på. Mm. Och LinkedIn finns jag också på.
Så det, det finns kontaktsätt att hitta dig. Ja, ja. Och boken Motivationsrevolutionen, den finns ju att köpa eller lyssna på. Mm. Och du har gett ut andra böcker också, ska vi säga.
Ja, vi skrev en bok om självkänsla för några år sedan. Ganska många år sedan nu då, som också handlar om forskningen, fast på svenska, fast kanske inte lika mycket mer, inte så tillgänglig och populärvetenskaplig skriven som min Olof-bok om motivation, men den handlar om det, så att det är väl det som jag håller på med. Mm. Ganska mycket, så mycket. Och så gruppdynamik inom idrott också, skriver en bok om, som handlar om lagsammanhållning och gruppdynamik och sådär, så att det, ja.
Superspännande, och tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit och gästa.
Tack själv. Jättetrevligt.
Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag Maraton Petra. Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och sen vill jag också passa på att berätta om ett helt nytt inslag här i Maratonpodden, nämligen Fråga experterna. Där får du svar på alla dina träningsrelaterade frågor av vår grymma panel bestående av experter som hör till de allra bästa inom sina respektive områden. Och är det så att du har en fråga du vill få besvarad, mejla den till maratonpodden@gmail.com eller DMa Maratonpoddens instakonto. Varmt, varmt välkommen med din fråga. Och ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo.